Jag ska liksom ta hans ord rakt av och hans analys, lära mig den på väg till tv-soffan, sätter mig där, kör precis samma analys som han har gjort, och han blir ju jättehyllad och jag får ju massa skit. Jag tror att jag är allt det som man kanske inte ska vara när man jobbar i min bransch. Jag är ung, jag är kvinna, jag har utländsk bakgrund. Jag tror att jag stod och läste det i säkert 20 minuter i hallen innan jag typ totalt bröt ihop. Och det var någon som hade skrivit: jag vet vart du kommer vara nästa torsdag. Jag skulle vara på Södertörn. Och jag kommer döda dig och stycka dig i bitar. Många tänker att en person som är framgångsrik är en person som har väldigt mycket pengar. Jag har träffat så många människor med väldigt, väldigt, alltså med äckligt mycket pengar. Min definition av framgång, eller min bild av framgång, inkluderar av någon konstig anledning inte dem. Även fast de kanske är framgångsrika för många andra människor.
Det här, kära lyssnare, är ett avsnitt med Andra Farhad. En gäst som många av er önskat. Hon är känd som Börshajen och pratar ofta om just investeringar och ekonomi. Men det här är ett avsnitt om att bryta normer på fler sätt än ett. Att ha styrkan att fortsätta trots att mycket går emot dig. Men också om att ge en röst till de som har en röst och inte bara till de som har status. Att det vi definierar som uppenbar framgång kanske inte alltid är just det, utan att framgång är någonting som vi definierar för oss själva. Innan vi drar igång avsnittet vill jag tacka min sponsor Excitech som fortsätter att backa mig och det jobb som jag gör med den här podden. Det tycker jag är ett bevis på att de tycker att frågan om jämställdhet är viktig. Men nu drar vi igång det här avsnittet. Så vrid upp volymen och rätta till lurarna. För här kommer en timme med Andra Farhad. Du kan podda, så att säga.
Jag ska inte säga något konstigt. Eller massa, nej.
Nej, precis.
Alla tics.
Ta bort alla tics, öva på retoriken.
Ja.
Och vi säger varmt välkommen till Andra Farhad.
Tack så mycket. Så kul att få vara här. Jag har ju bara hört om den här podden hur länge som helst.
Ja, du har gjort det.
Ja, och jag har alltid tänkt, när ska hon bjuda in mig? Och nu sitter vi här.
Vad roligt. Vad kul att du har tänkt så. Det har du inte sagt till mig.
Nej, nej. Men jag gör det nu.
Du har bara hört talas om den.
Ja.
Det är kul att ryktet sprids, så att säga.
Ja, men verkligen. Men jag tror att du har ju lyckats enormt bra med att verkligen få hit bra gäster.
Ja.
Så det känns ju verkligen en ära att få sitta här idag.
Ja, vad kul att du känner så. Vad roligt. Och jag är så ärad att du är här. Du har ju kommit som ett önskemål från, jag har ju haft ögonen på dig jättelänge också, såklart.
Ja, vad roligt.
Men jag vet faktiskt inte varför jag inte har bjudit in dig än.
Nej, jag undrar också det.
Fast vet du, nu ska jag berätta en story för dig. Jag mejlade faktiskt din agent precis när jag började podden.
Är det sant?
Och då fick jag ett svar att så här, inte just nu, hon har mycket att göra. Och sen efter det så har inte jag liksom... Ja, sen så har inte jag försökt igen.
Men då måste det här varit typ två år sedan.
Ja, det är typ ganska exakt 2 år sedan.
Ja.
För jag startade ju podden för typ exakt 2 år sedan snart.
Mm, det var en väldigt intensiv period för mig.
Ja, jo, men då fick jag det svaret och sen så har det liksom bara passerat förbi på något sätt.
Ja.
Men nu är du äntligen här.
Nu är vi här.
Andra Farhad, superkul att ha dig här. Jag har en kompis som är alldeles förälskad i dig. Så hon var så imponerad över att du skulle komma hit.
Åh, vad roligt. Ja. Du får hälsa henne så mycket.
Jag ska göra det. Varför tror du att du har gjort sånt genomslag? Jag går rätt på saken.
Jag vill ju bara säga till alla er som lyssnar, jag har inte fått några frågor innan.
Nej.
Jag brukar vanligtvis vara en control freak och vill ju ha alla frågor. Men nu kände jag så här, jag får väl utmana mig själv den här gången. Men du börjar med en svår fråga direkt.
Jag kastar upp det direkt. Och det är det här som jag brukar göra med mina gäster. Jag brukar inte förbereda så här supermycket. Det brukar vara ganska fritt samtal.
Mm, jag fattar. Nej, men jag tror att jag... Nej, men att jag är mig själv. I en kanske väldigt svartvit bransch.
Mm.
Och då är det väldigt lätt att sticka ut.
Mm.
Sen har jag ju sagt till mig själv att jag kommer aldrig bli svartvit.
Ja.
Utan jag kommer fortsätta vara en färgklick i en ganska tråkig bransch.
Mm.
Men jag tror att det är så. Mm. Eller jag hoppas att det är så.
Vi måste ju berätta din story, för att den får man ju liksom gåshud av. Du är ju från Fittja från början, eller hur?
Mm, precis.
Och började spara väldigt tidigt.
Jag började spara när jag var redan 9.
Ja.
Och det kom egentligen från mina föräldrar. För att de har alltid varit väldigt duktiga på att spara.
Mm.
Jag tänkte säga svara, det är de inte alls lika bra på.
Men... är det sådana som man ringer och ringer?
Ja, och du vet, man tror att de har kastat telefonen som en boomerang. Man bara, varför? Svarar ni inte? Nej, men de har varit väldigt bra på att spara. De kom till Sverige på tidigt 90-tal och har, men sen start, alltid varit egen företagare. Drivit restauranger och kaféer och mycket, ja, men så här, inom serviceyrken. Så att de har alltid fått slita väldigt hårt för pengarna.
Mm.
Och att spara har varit väldigt, ja, men naturligt för dem.
Mm.
Och det har blivit naturligt för mig. Men de har ju alltid haft väldigt medelbra ekonomiskt. Det har aldrig varit något överflöde, men det har aldrig varit heller så här att vi inte haft mat på bordet. Utan det har varit okej.
Mm.
Sen köpte de en restaurang i Rissne, en kolgrill. Jag var kanske 7 när de gjorde det. Och jobbade i princip dygnet runt. Och jag kommer ihåg den här restaurangen så tydligt. För att vi gjorde allt där.
Mm.
Vi firade jul där och vi firade födelsedagar där och... men allting hände på den här restaurangen. Och när jag var, om jag kanske runt 12-13. De hade haft restaurangen i 6 år i alla fall. Så var det ju någon så här sotgubbe eller vad man ska kalla honom. Någon som skulle rengöra ventilationerna. Som tappade någon tygbit eller någon trasa. Som började brinna under natten. Och så visade det sig att mina föräldrar hade ju tecknat fel försäkring.
Mm.
Så restaurangen brann ju ner. Och mina föräldrar fick bekosta hela återuppbyggnaden själva.
Mm.
Och det tog väldigt hårt för dem. För allt det de hade jobbat för sen de kom till Sverige fick de ju återinvestera i den här restaurangen. Och ungefär 1 år senare när de öppnade igen. De levde ju på lunchgäster.
Mm.
Då flyttade alla storföretagen därifrån.
Mm.
Så att restaurangen gick ganska kort därefter i konkurs. Och det här var en väldigt svår period. För att mina föräldrar hamnade ju tillbaka på ruta 1.
Mm.
De hade inget sparande, de hade inget jobb. Och det var en period som var väldigt tuff ekonomiskt. Och då var jag 14.
Mm.
Och jag ville ju göra någonting för att hjälpa mina föräldrar. För att den här ekonomiska situationen de befann sig i skapade ju väldigt mycket konflikter mellan dem. Det var väldigt jobbigt för mig att se det här. Så att jag googlade, hur blir man rik? För att jag visste ju inte hur jag skulle göra.
Också, ja.
Men jag ville ju bara tjäna massa pengar för att hjälpa dem. Och jag hamnade, av alla forum man kan hamna på, så hamnade jag på Flashback. Och för det är där det händer.
Men ja, alltså, de löser ju mordet på Flashback.
Det är, ja.
Ja.
Och där var det ju någon som hade skrivit att vill du tjäna pengar så ska du köpa aktier.
Mm.
Och det var första gången jag hörde begreppet aktier.
Mm.
Och jag visste inte vad det var.
Nej.
Det kändes väldigt abstrakt. Vad var börsen för någonting? Det var en handelsplats, men ändå så var den inte fysisk, utan... alltså, det var väldigt... ja, men det kändes väldigt konstigt. Jag fick inte riktigt något grepp om vad det var. När jag försökte googla så var ju språket absolut inte anpassat för en 14-åring. Så att jag kände bara att, nej, men det här är inte för mig.
Mm.
Och stängde ner det. Sen kom det begreppet upp ett flertal gånger efter det.
Just börsen.
Ja, just börsen och aktier.
Mm.
Och jag var ju så desperat. Och då kände jag att, men om det är så många som pratar om det. Du vet hur det är när man tänker på något. Och sen helt plötsligt poppar upp överallt. Och man bara, var just nu är det ju så med Range Rover-bilar. För jag håller ju på med körkortet.
Okay.
Och gillar Range Rover. Och jag ser typ 12 stycken om dagen.
Ja, det är klart.
Ja, men alltså, ja.
Ja, men då fångar det ju ögat om det är något man vill ha liksom.
Ja, och på samma sätt var det ju med börsen och aktier.
Mm.
Så att till slut så kände jag att, nej men, jag kanske ska ge det en chans. Och försökte sätta mig in i det i säkert 1 års tid. Och som 15-åring så köpte jag mina första aktier.
Ja. Superläskigt. Inte ens jag är 31 och jag har inte kommit igång med det där.
Nej, men jag tror att... jag vet inte vad det var som fick mig att komma igång.
Nej.
Helt ärligt. För att för mig, jag hade ju bara ett tydligt mål. Mm. Jag ville tjäna pengar.
Mm.
Men i min värld så fanns det bara 3 sätt att tjäna pengar på. Och jag visste att inget av de sätten skulle funka.
Vilka var det?
Jag trodde ju att man tjänar pengar genom att jobba och lönespara.
Mm.
Och jag hade ju inget jobb.
Nej.
Så då, det skulle vara lite svårt.
Jag har hört att du har testat att jobba som servitris en gång.
Ja, men
har varit i 4 timmar.
Helvete. Spillde rödvin på en kvinna med vit päls.
Ja, ja, ja.
Mm. Så det var lönespara. Eller så var det att typ vinna på lotto.
Mm.
Eller råna en bank.
Mm.
Det var mina 3 sätt att tjäna pengar.
Och jag råna en bank låter rätt spännande ändå. Men,
ja. Ja, men alltså du vet så här. 14 år, kollat för mycket på filmer. Uppvuxen i en förort. Alltså så. Men så att jag följer för det där med börsen och tjäna pengar. Det var ju mitt enda syfte.
Mm.
Jag ville ju hjälpa mina föräldrar ekonomiskt. Så köpte jag mina första aktier som 15-åring. Jag hade sparat ihop 20 000 från att jag var 9. Och sparat ihop barnbidrag och hela rubbet. Gick all in i ett bolag inom stålindustrin.
Mm.
Gick upp ungefär 30%.
Du satsade allt alltså?
Allt.
Ah, okej.
Okay. Gick upp 30%.
Var det genomtänkt? Eller var
nej,
det liksom,
inte
du bara,
alls.
Du bara chansade?
Nej, men alltså, min analys var ju, med det jag skriver om det här bolaget, då är det bra.
Okej.
Okay. Det var liksom, det var det.
Mm.
Och ja, men jag gjorde en bra avkastning, sålde av, återinvesterade pengarna och sen så förlorade jag hela kapitalet.
Mm. Då var du på noll alltså?
Då var jag på noll. Och det var då jag tog ett extra jobb och skolkade från skolan. Men jag tror att det var också väldigt nyttigt för mig att förlora de pengarna för att jag blev väldigt ödmjuk. Men det var också där jag förstod att jag ville lära mig. Jag ville inte bara göra för att tjäna pengar. Utan jag ville faktiskt lära mig hur jag skulle göra. Och det var ju där mitt intresse föddes på riktigt.
Mm. Och sen blev du miljonär. Eller?
Ja, några år senare.
Ja. Ja, och sen helt plötsligt.
Exakt. Från 0 till 100.
Ja, men precis.
På ett ögonblick.
Ja. Nej, men när blev du miljonär?
Jag var nästan 21.
Ja.
Typ någon månad innan.
Vill du veta hur mycket jag har sparat? Nej, jag skojar.
Ja,
27 000 har jag på mitt sparkonto. Om det är någon som vill sno. Mer än så har jag inte.
Men alltså, du har ju mer än genomsnittssvensken. För genomsnittssvensken har ju 11 000 på kontot.
Är det sant?
Mm.
Ja, okej.
Okay. Så ser. Det är ju alltid något.
Och det här är ju intressant. För att nu kommer jag på att tänka på en sak. Nu kommer ju folk tycka att det är konstigt att jag sitter och säger här i en podd att jag har 27 000 sparat. För att det är farligt att prata om pengar. Eller hur?
Ja, det har ju varit så förut.
Är det inte så fortfarande?
Jag vill tro att det inte är så. Eller så är det kanske bara för att folk känner sig bekväma att prata siffror med mig.
Ja.
Men jag tycker att vi har blivit mer öppna i Sverige idag än vad vi var för bara 7-8 år sedan.
Mm.
Fler vågar prata pengar, fler vågar ta ett ansvar. Sen det är klart att det är ju inte helt normalt. Man sitter ju inte på jobbet på lunchen och prata siffror med sina kollegor.
Mm.
Där tycker jag fortfarande att det är, jag menar, att man behöver göra lite mer, men det börjar ju kännas som att fler och fler får upp intresset.
Mm.
Fler och fler vågar prata, och jag tror att vi måste våga prata pengar för att också skapa en förändring.
Mm.
Framförallt på arbetsplatserna.
Mm.
Jag kommer ihåg när jag var anställd och skulle ha en löneförhandling med min chef. Så frågade jag mina kollegor vad de tjänade bara för att jag ville ha någonting att jämföra med. Och det var ju ingen som ville prata siffror.
Nej, det är jättekonstigt.
Det är jättekonstigt, för hur ska jag veta vad jag ska säga till min chef?
Mm.
Och vad jag, ja, men vilket anspråk jag ska göra på min lön om inte jag vet vad standard ligger. Sen det är klart att det varierar ju väldigt mycket beroende på utbildning och arbetslivserfarenhet och ålder och bla bla bla.
Mm.
Men fortfarande. Någon form av ribba behöver jag ju sätta för mig själv. Och då är det ju bra att jämföra med kollegor.
Ja, jag tänker på lönegapet mellan män och kvinnor också. Alltså att jag var ju på ett jobb där jag fick inside information som jag inte skulle få egentligen.
Mm.
Där det var en säljare som, vad hade jag, kanske 25 000 i lön eller någonting. Och den här säljaren, han var äldre än mig i för sig, men han hade inte så mycket mer erfarenhet. Och han hade 47 000 i lön, tror jag. Någonstans där. Liksom. Hade dubbla mot mig.
Mm.
Och vi hade samma tjänst. Och jag presterade mycket bättre än vad han gjorde.
Mm.
Och nu visste jag ju det. Jag kunde inte använda det. För att jag visste det liksom som en hemlighet. Men tänk om han hade berättat det för mig.
Mm.
Hur skulle min chef motivera det lönegapet? Alltså hur skulle det kunna hjälpa till att jämna ut lönegapen i Sverige?
Precis.
Om det var transparent.
Ja.
Vad alla tjänar.
Jag tror att det kommer bli transparent i framtiden.
Ja.
För att vi kommer inte kunna hålla på så som vi har gjort.
Nej.
På samma sätt som Mifid 2 ställde krav mot bankerna. Mm. Och de finansiella instituten att bli mer transparenta med alla avgifter.
Mm.
Så tror jag också att vi som individer kommer behöva bli mer transparenta med våra siffror på våra arbetsplatser. Eller att kanske till och med arbetsgivaren behöver bli mer transparent.
Mm. Ja, det tycker jag. Tänk om alla bara visste vad alla tjänade.
Mm.
Vad är det egentligen som, varför ska det egentligen vara hemligt?
Det finns ju ingen rimlig anledning till det.
Nej. Nej, jag bara, nu kommer jag på ett sidospår
här. Sitter jag mig och liksom tänker här. Men jag kommer verkligen inte på varför man skulle vilja ha det så. Mm. Alltså, det är klart att det är bra för arbetsgivaren. För tänk om alla börjar ställa krav och vill ha högre lön.
Mm.
Men det finns ju inget dåligt med det för alla arbetstagare.
Nej, det gör ju inte det. Det skulle nog bli pinsamt för många företag att visa och vara transparenta med det.
Förutom alla gamla gubbar som kanske inte får lika mycket betalt.
Ja. Vad tänker du? Alltså att de får inte lika mycket betalt som...
Nej, men om arbetsgivaren behöver vara transparent.
Ja.
Då kommer de också behöva motivera alla löner.
Mm.
Då kommer man ju inte kunna sätta orimliga löner på vissa.
Nej. Och då kommer ju inte kvinnorna tjäna mindre. Då har vi löst det problemet.
Precis.
Vi ringer regeringen, tycker jag. Säger, om vi gör så här, att alla löner är transparenta från och med nu.
Löser du det, eller?
Ja, jag fixar det. Jag ringer. Grym. Jag har haft med både Annie och Nyamko och Ebba här. Så att jag får ringa alla tre och säga, hallå? Nu tycker jag, jag har kommit på en lösning. Jag fixar det. Nej, okej, men nu kommer vi på ett sidospår. Men vi ska prata mer om dig. Vi ska ta oss tillbaka till det spåret. För du kände, du blev miljonär.
Mm.
Du gick med i någon Facebookgrupp, eller vad var det som hände sen?
Precis, jag investerade ju själv under väldigt lång tid. Men jag började också förstå att det fanns väldigt många forum. Jag var ju med i Unga Aktiesparare och visste att det fanns väldigt många forum på nätet. Och jag ville ju ha, vad ska man kalla det, aktiekompisar.
Mm.
Någon att dela tankar med och... Men bara bolla idéer, men hur tänker du här? Och du vet, bara lära sig av någon annan. För det kan bli väldigt, men väldigt trist att bara sitta där själv med egna tankar. Så jag gick med i en Facebookgrupp som min kompis var med i. Och det var bara män. Det var säkert 100 personer som var med där.
Mm.
Jag var en av 2-3 kvinnor kanske.
Mm.
Började ställa väldigt mycket frågor, engagera mig i diskussioner. Men det var ju... Ingen som svarade på mig. Det var ju som att det jag skrev var helt osynligt för alla som var med i chatten.
Mm.
Så att jag insåg ganska fort att jag måste göra någonting för att fånga de här killarnas uppmärksamhet.
Mm.
Och jag visste ju att de befann sig på Instagram. För att det var en väldigt, så här, det var en väldigt grabbig atmosfär i den chatten.
Mm.
Så att när börsen stängde så pratade man ju väldigt mycket om tjejer och... Man skickade screenshots från Instagram och så. Så jag visste ju att de rörde
sexistiskt
sig.
Sexistiskt också.
Väldigt sexistiskt.
Mm.
Så jag visste ju att de rörde sig på Instagram. Så jag skapade ett konto och började följa alla de här killarna. Och så tog det bara någon timme innan de började följa mig tillbaka. Och började undra, vem är han, börshajen? Han följer oss alla.
Mm.
För att jag ville inte gå ut med mitt eget namn.
Nej.
Samtidigt så ville jag ju ha ett alias som var tillräckligt... macho för att passa in i deras kultur.
Mm.
Så att jag hade ju till och med en profilbild på Jordan Belfort från Wolf of Wall Street när han kastade pengar i luften. Och sen så började jag dela egna tankar och teorier där.
Mm.
Och det tog bara någon timme innan de började följa mig tillbaka och helt plötsligt så var det många fler som också började följa mig och började undra kring, jag har alltid velat komma igång. Vad tycker du att jag ska göra?
Mm.
Det var egentligen så idén om börshajen föddes.
Mm. Idén om att, för sen började du utbilda och...
Precis.
När kom du ut med att det var du liksom?
Typ 3 månader senare.
Ja.
Det var inte alls jättelång tid.
Nej. Och vad delade du där? Det var så här tips om hur man kommer igång eller vad...
Ja, eller mycket så här hur jag gjorde och hur jag tänkte och vilka marknader jag var på. Det var ett konto för mig. Först var ju tanken att jag skulle på något sätt få någon form av acceptans i den här gruppen. Men sen när jag insåg att det var så många fler utanför den här gruppen som ville lära sig så kände jag så här... nu skiter jag i den här gruppen. Nu gör jag min egen grej.
Mm.
Och det var väl där någonstans som jag bestämde mig för att hålla utbildningar.
Mm. Vad blev reaktionen när du kom ut med att det var du?
Jag tror att många var förvånade, för att man har ju alltid en bild av hur en börshaj ska se ut. Många tänker ju Wall Street, gubbe, grått hår i kostym. Ja, men man har ju en bild av hur en stereotyp ser ut. Men sen så var det jag. Och jag är ju raka motsatsen till definitionen av en börshaj. Men jag kände samtidigt att det var ett roligt namn. Det var ett namn som många kommer ihåg. Och det är roligt att ge det en ny innebörd. Och visa att en modern börshaj kan vara vem som helst.
Vad sa folk då? När du kom ut, eller vad säger man?
Nej, men alltså, jag tror inte att det var... Till en början var det ju massa positiva reaktioner. Det var ju väldigt många som tyckte att det var kul. Men jag tror heller inte att så många förväntade sig att det skulle gå så fort som det gjorde med börshajen. Och att ja, men jag skulle få den uppmärksamhet jag har fått. För i takt med att allt det växte, då kom ju också hatet. Men det som är väldigt roligt med det här är ju också att se hur målgruppen har skiftat över. När jag drog igång det så var det 97% män, 3% kvinnor. Idag har jag ju 56% kvinnor, 44% män i målgruppen. Vilket är väldigt kul att se att ja, men det blir mer jämställt även när det kommer till sparandet.
Det behövs ju förebilder när det kommer till det där. Vad är det för hat du får då? Vad är det?
Nu är det ju väldigt, nu får jag inte så mycket alls. Men ett tag under 2 års tid ungefär. Det var väldigt, ja men det var väldigt tufft. Alltså det var, jag hade allt ifrån en stalker. Jag fick mordbrev hem. Jag sitter ju även i Nyhetsmorgon och pratar sparande där. Och de fick ju in så mycket mail från män. Varje gång jag var med och pratade ekonomi och pengar.
Och tror du det hade hänt en man i samma...
Nej, jag gjorde faktiskt ett litet test på det.
Ja.
Det här var kanske 3 år sedan. 2-3 år sedan. 3 år sedan tror jag det var. Men det var i samband med att H&M gick väldigt dåligt. Och jag gick ut och sa att jag blankar H&M. Det vill säga att jag bettar i en nedgång.
Du satsar på dem alltså? Eller du investerade pengar?
Jag investerar pengar och liksom bettar på att H&M ska, alltså att H&Ms kurs ska gå ner. Och när den går ner så går ju min investering upp i värde. Och då hade även Claes Hemberg, som då var på Avanza, pratat om det här. Så då tänkte jag att jag ska göra exakt samma analys. Jag ska liksom ta hans ord rakt av. Och hans analys. Lära mig den. På väg till tv-soffan. Sätter mig där. Kör precis samma analys som han har gjort. Och han blir ju jättehyllad. Och jag får ju massa skit. För precis samma slutsatser. Samma argument. Och det var väl där någonstans jag insåg att det är bara att gilla läget.
Vad tror du att det beror på? Att du får mer?
Jag tror att jag är allt det som man kanske inte ska vara när man jobbar i min bransch. Jag är ung, jag är kvinna, jag har utländsk bakgrund. Och det här var ju ja, men, 3, 4, 5 år sedan jag kom in i den här branschen. Så att jag tror ändå att det var väldigt kul och det var kanske lite gulligt och lite roligt i början. Men sen när många förstod att jag ändå fick den position jag fick. Att de först då började känna sig lite hotade. Jag vet inte. Men jag tycker ju det är skittråkigt. Och jag har ju jättemånga gånger tänkt på att, men är det här värt det? Ska inte jag bara kasta in handduken? Men samtidigt så känner jag att nej, det ska jag inte göra.
Vad är det som får dig att fortsätta kämpa, tror du?
Men jag gillar förändring. Och jag tror på att ska man vara med och vara en del av ett förändringsarbete. Då måste man också få, alltså inte ta det här för att det är ju fel. Men det gör ju ont när någonting växer, tänker jag.
Det är också så himla viktigt att prata om. För att jag, nu har jag ju absolut inte fått, jag har fått väldigt mycket kärlek för det som jag gör. Jag är ju liksom normkvinna kan man ju säga då. Eller hur man nu ska uttrycka det. Men jag har ju fått mycket kärlek. Men när jag fick hat, eller hat, ett samtal från en man. Så var det många som sa till mig så här att det här ska du förvänta dig. Med tanke på att du driver den frågan som du gör. Alltså att du ska vara beredd på att det kommer att bli så här. Och det säger man ju av kärlek. Man säger ju inte det för att man vill vara dum. Utan bara att jag ska kunna hantera det framöver. Men då upprätthåller man ju också den normen, tänker jag.
Mm.
Du ska förvänta dig det här. Du ska som kvinna förvänta dig att bli hatad på eller få sämre lön. Alltså, oavsett vad du säger, tänker jag.
Mm. Jag blir så jävla arg av det där.
Ja.
För att jag håller ju med dig. Det är ju, alltså, om man förväntar sig det, då upprätthåller man precis som du säger den normen.
Mm.
Man ska inte behöva förvänta sig det. Utan du ska ju kunna prata om det här på samma sätt som vem som helst. Men jag tror att vi har fortfarande väldigt mycket att göra fram tills det att vi är helt jämställda.
Mm.
Fram tills dess så tror jag att det är så viktigt att fler och fler vågar prata om det här. Mm. Och vågar framförallt lyfta andra kvinnor, framförallt män. Jag brukar alltid säga backa män som backar kvinnor. Och det där är så viktigt.
Mm. Ja, det är ju därför jag till exempel har med män i den här podden. Alltså för att det ska, från och till har jag ju det.
Mm.
Bara för att involvera alla i debatten.
Mm.
Men, och just det här att visa på att man får hat och att man får... Jag tror att det är superviktigt att prata om det.
Mm.
Så att folk inser hur sjukt det är.
Ja, och jag tror att... Eller jag kan bara prata för mig själv. Jag skämdes ju i början.
Mm.
För att jag kommer ihåg, jag hade en föreläsning... på Södertörns högskola. Mm. De hade bokat mig och de gick ut med ett pressmeddelande. Det var jättestort intresse. Och deras stora aula, jag kommer inte ihåg hur många personer den tar, men den var helt fullsatt, kanske runt 1000. Och då gick de ut med ett pressmeddelande att nu är det fullt och den enda gången det har varit fullt innan det här, det var typ 2012 när Dalai Lama var här.
Mm.
Och det var ju jättehäftigt. Så när jag väl kör den här föreläsningen... Så, och det, veckan innan så fick jag ju det här brevet hem.
Och då var det ju, stod det i
det? Jag klev upp en morgon och jag hittade ett vitt oadresserat brev i hallen.
Det är alltså någon som har gått in i ditt brevinkast?
Yes.
Ja.
Och jag tänkte inte så mycket på det här. Utan jag tog ju upp brevet och tänkte att men det kanske är någonting som ska vara till någon granne som hamnat fel hos mig. Och ser att det är oadresserat, inget frimärke, ingenting. Tänker fortfarande inte att det är någonting. Drar upp pappret. Ett dataskrivet papper. Tänker fortfarande inte på att det är något sånt.
Mm.
Öppna pappret. Och sen så läser jag det. Det var liksom vikt på mitten.
Mm.
Jag tror att jag stod och läste det i säkert 20 minuter i hallen. Mm. Innan jag typ totalt bröt ihop.
Mm.
Och det var någon som hade skrivit. Jag vet vart du kommer vara nästa torsdag. Jag skulle vara på Södertörn.
Mm.
Och jag kommer döda dig och stycka dig i bitar.
Mm.
Men det som var vidrigt var ju inte det som stod i brevet. Utan det var ju att någon har ju tagit sig tiden. Och fundera ut det här. Skriva det här. Skriva ut det.
Mm.
Ta sig till mig och då bodde jag i Hallunda.
Mm.
På andra sidan röda linjen. Kliva in i min port, stå och vänta utanför. För den personen hade ju obviously ingen bricka.
Nej.
Antar jag. Och sen lägga in det i brevinkastet under natten.
Mm.
Det tyckte jag var vidrigt.
Under natten också?
Ja.
Alltså den här personen har ju varit utanför din dörr. Det är jätteobehagligt.
Ja, och för jag gick och la... Jag kommer ihåg den kvällen så tydligt. Jag gick och la mig någon gång kring 11.
Mm.
Och då låg det ju ingenting i hallen. För att mitt sovrum låg ju precis vid ytterdörren. Det var liksom en hall. Det var en liten tvåa. Och sen så var sovrummet precis när man kommer in från ytterdörren till vänster.
Mm.
Så att det var ju liksom... Typ 1,5 meter mellan mig och den här mannen. Mm. Och en trädörr mellan oss.
Vet du att det var en man? Eller du bara antar att det var det?
Alltså det här hände i samma veva som jag hade en man som var efter mig.
Som stalkade dig, ja.
Ja, så att jag utgår ifrån att det var samma. Han.
Mm.
För han verkade... Ja, nu ska inte jag prata om honom. Men polisen trodde ju att det var samma.
Mm. Det var han som kom till ditt jobb och
ja, precis.
Allt möjligt.
Mm. Ja,
och vad var han dömd för? 23 stalkingbrott och pedofili eller vad
fanns det? Ja, precis. Så du var
härlig kille.
Verkligen mysig kille. Det är precis en sån man vill ha efter sig.
Mm. Men sen då så fick du det här hotbrevet och vad hände då?
Då när jag stod på scen på Södertörn så hade jag ju 6 vakter med mig.
Mm.
2 som stod uppe på scenen, 2 som stod nedanför scenen och 2 som var backstage. En som var i min lounge. Och då fick jag en fråga från publiken. Varför har du med dig de här? Eller varför är det så många vakter här?
Mm.
Och jag skämdes för att svara på det. För jag kände så här, jag är ingen speciell person. Men jag vill heller inte berätta varför, för att det kommer få mig att framstå som något jag inte är. Mm. Jag är liksom inte Rihanna eller, du vet, en stor kändis globalt som behöver komma hit med egna vakter. Utan jag är bara the girl next door.
Mm.
Det var så jag såg mig.
Mm.
Och jag skämdes över att jag hade hamnat i den sitsen jag var i. Där jag behövde kliva upp på scen med massa vakter runt omkring mig. Men jag var så jävla rädd. Och jag kommer ihåg, jag ringde Södertörn och bara, vi måste... Eller jag berättade om det här. Och de bara, vi måste ställa in det här. Vi kan inte hålla den här föreläsningen. Och jag bara, okej. Okay. Så la jag på. Så ringde jag tillbaka till deras säkerhetschef 10 minuter senare. Bara, nej. Jag kan inte ställa in det här. Jag måste göra det här. För om jag ställer in det, då har den här personen vunnit. Så att under hela den här föreläsningen, jag har ju blackout. Jag kommer inte ihåg någonting av vad jag sa.
Mm.
Men... jag minns ju att varje gång någon rörde sig i lokalen, varje gång någon prasslade med någonting, någon ställde sig upp för att gå på to... Alltså jag fick ju, du vet, hjärtat satt ju i halsgropen. Jag var så jävla rädd.
Hur länge satt det i? För det kan ju inte bara varit då, för den här personen vet ju var du bor. Alltså det är ju så att...
Nej, men det satt ju i ett tag. Men jag insåg ju också, jag träffade en kvinna som heter Camilla Wagner.
Åh, Camilla Wagner, ja. Du, hon är min BFF, by the way. Så att...
Ja, nej men hon, jag träffade henne och hon sa det till mig så här. Hon bara, Andra, du ska aldrig läsa sånt när du ligger i sängen eller när du är hemma.
Nej.
Du får inte låta det här komma åt dig när du är hemma. Och du måste tänka att om någon vill skada dig på riktigt så kommer de inte skicka ett brev och varna dig innan.
Mm.
Utan det här är ju bara någon som försöker skrämmas. Och hon hade ju rätt. Mm. Nu när man sitter här och tänker tillbaka på det.
Mm.
Det var ju verkligen bara någon som försöker skrämmas. Och den personen lyckades ju.
Mm.
Men jag tror att om vi kommer tillbaka till det vi pratade om från början... Man ska inte vara rädd för att prata om sånt här. Man ska inte vara rädd för att prata om alla gånger man blir utsatt. Inte bara som offentlig person utan som människa i det här samhället. För det är ju inte bara människor som blir utsatta på grund av sin arbetsroll eller sina... utan människor idag blir utsatta för allt ifrån så här, hudfärg och hur du ser ut och hur du klär dig. Och det är så mycket som är fel i det här samhället. Jag ska inte gå in på allt det som är fel. Men jag tror att man måste våga stå upp för sig själv oavsett vad det gäller. Och våga stå upp för sina medmänniskor när man ser att någon blir orättvist behandlad.
Jag tror att du tog på dig skulden och liksom, alltså det kändes lite som att du tog på dig skulden och skämdes lite för att du hade blivit utsatt för det här.
Nej, men för jag tänkte så här, vad kommer folk säga?
Mm.
Folk kommer ju tro att jag är någon jag inte är.
Mm.
Jag är ju ingen, alltså jag såg inte mig själv som en person som skulle behöva vara i den sitsen. Jag hade ju inte gjort någonting, jag hade inte uttryckt mig politiskt. Jag var själv ingen politiker, jag var ingen offentlig person, jag var ingen. Och att förklara för människor att jag ändå blev utsatt för det här fick ju mig att tro att de skulle tänka, vad fan håller hon på med? Hon tror att hon är något hon inte är. Men det satt ju bara i mitt huvud.
Men det där är ju jantelagen.
Mm.
Man ska inte vara för bra, man ska inte...
Ja, men man ska inte tro att man är någon.
Mm. Och det är du och Dalai Lama som fyller Södertörn.
Södertörns aula.
Ja.
Nu kanske några fler har gjort det. Men 2017 var det vi.
Och vad är liksom attraktionskraften med dig, tror du? Du har ju fyllt Globen också.
Alltså... jag har ju fyllt Globen också. Eller jag fyllde Globen utan att fylla Globen. Jag fick ju ställa in dagar innan.
Ja, precis. Tyvärr.
För corona kom.
Ja. Men du har ändå sålt så pass mycket biljetter. Alltså du har ändå... Och, det är det, och då är man så här, vad är... attraktionskraften med dig? Alltså jag kan ju, för jag ska inte dra några slutsatser, utan jag tänker att du får fundera kring det lite själv.
Nej, men jag, det som jag sa innan, jag tror inte att det är för att jag är någon eller gör någonting. Jag tror att människor kanske känner igen sig i mig just för att jag är den jag är.
Mm.
Jag har inte ändrat så mycket på mig själv. Och människor som känner mig sen jag var, ja men sen vi var små och gick i skolan ihop vet ju att jag är samma person.
Mm.
Och jag tror att det är det som gör att människor... Men fan, du ställer så svåra frågor.
Folk brukar säga att det är som att komma till en psykolog.
Ja, nej men okej. Men jag tror att det är för att människor relaterar till mig. Alltså jag har inte gått någon ekonomiutbildning.
Nej.
Jag är självlärd. Jag pratar inte i några svåra finansiella termer. Jag gör inte det komplicerat. Utan jag gör det enkelt och begripligt. Och jag tror att människor känner att fan vad skönt.
Mm.
Sen tror jag att ekonomi är ett ämne som berör alla. Mm. Oavsett vem du är, hur du ser ut, vad du jobbar med, vart du kommer ifrån. Så kommer du ha ett intresse av det här.
Mm.
Och när en person gör det enkelt och begripligt så kommer det ju alltid vara intressant för dig. Mm. För att det här är ju också en bransch som är känd för att inte vara så enkel och begriplig.
Jag är livrädd för att ge mig in i det där.
Ja, men det finns också väldigt mycket fördomar
om
att investera på börsen framförallt. Många tror att man behöver mycket pengar, att man behöver mycket kunskap, att man behöver ha en ekonomisk utbildning. Alltså man behöver ju inte det.
Nej.
Det handlar ju bara om att komma igång med små medel, spara regelbundet och... ja, men investera i sånt som du tror på.
Mm. Tror att det hänger ihop någonting med att du bryter normer? Att du inte är det som förväntas vara av en börshaj?
Ja, men kanske. Vad tror du?
Nej, alltså jag tror att det kanske är en del av det. Att du får mycket uppmärksamhet för att du bryter normer. Förstår du? Jag menar att du är duktig på det du gör. Och du är kvinna, du har utländsk bakgrund. Att då blir det liksom, då får man ännu mer uppmärksamhet.
Ja, men jag tror det. Jag tror att jag fyller ett... Eller jag tror att jag fyller ganska många fack i det som samhället kanske har saknat.
Mm. Och det är ju positivt.
Absolut, det är ju positivt för att jag får ju nå ut med en viktig fråga för mig.
Precis.
Men samtidigt så blir det ju också, jag är ju också en profil som är väldigt provocerande för många.
Damned if you do, damned if you don't, på något sätt.
Precis.
Att det liksom är, för det är ju... Studier säger det, att kvinnor kan ju använda diskriminering. Eller du kan använda diskriminering av olika slag till din egen fördel.
Mm.
Och det här blir ju till en fördel för dig, tänker jag.
Ja, verkligen.
Men samtidigt så får du skit för att du gör det.
Men jag tror att oavsett vad du än gör så kommer du få skit. Jag tror att... Tror man att man ska tillfredsställa alla, men då är man helt ute och cyklar.
Mm.
Om du gör någonting och om du gör det bra, då kommer det alltid finnas människor som... Ja, men... Har något att säga om det.
Mm. Var hittar du den här styrkan att liksom bryta normer? Att alltid orka? För du säger, du vill ju kasta in handduken. Och jag har ju läst det någonstans om dig att det är typ det du är mest stolt över. Att du inte har gjort det.
Mm.
När du typ har blivit mordhotad eller så. Vad är det som gör att du inte kastar in handduken?
Jag tror att jag, när det blir svårt, tufft, jag tänker inte alltså långt fram.
Nej.
Utan jag tar en dag i taget. Och jag, ja men nu med hela Globen-grejen till exempel, det var ju skittufft.
Alltså klart.
Alltså jag har ju haft ett svinjobbigt år.
Mm.
Jag var ju med en olycka förra hösten, låg inne i nästan 3 månader, satt i rullstol.
Vad var det för olycka? Det har jag aldrig sett.
Ja men en Voi-olycka. Jag höll på att bli överkörd av en rattfyllerist.
Mm.
Så att jag bröt ju armen på 3 ställen och benet på 4 och ja, men satt i rullstol. Och sen så hade jag samtidigt en turné som skulle börja i Malmö och Göteborg. Jag skulle avsluta i Globen och sen så precis när min sjukskrivning tog slut och jag kom tillbaka till jobbet så kom ju corona och vi fick ju blåsa av Globen 2 dagar innan vi skulle in och börja etablera. Och jag trodde ju att jag skulle ta en fet semester den 6:e. Men istället så blev det att ja, men, liksom styra av hela det här gigantiska eventet. Mm. Och det blev ju ett enormt jobbtryck som tog hela våren och stora delar av sommaren. Och som jag fortfarande inte är riktigt klar med. Men där kände jag ju också så här, fan nu orkar jag inte mer. Det här är för jobbigt. Då går jag ju in i den här bubblan och tänker bara att okej. Ändå i taget. Vad ska jag göra idag? Mm. Och sen så försöker jag skriva en lista. Så att varje morgon när jag vaknar så har jag typ 5 saker jag behöver göra.
Mm.
Annars orkar jag inte. För att då går hjärnan på... Eller då går jag på autopilot. Mm. För hjärnan orkar inte tänka när den blir så överbelastad. När det är så mycket tankar och så mycket känslor involverade. Mm. Jag är en väldigt känslostyrd person också.
Mm.
Och då blir jag... Samtidigt väldigt rationell.
Mm.
Och tänker bara nästa steg.
Mm.
Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg när man har det tufft. Att det är bättre att ta små steg. så här baby steps. Mm. Än att stå still eller backa.
Mm. Du sa tidigare också att du är ett kontrollfreak. Du fick inga frågor om mig innan. Vad gick igenom ditt huvud då?
Nej men... jag tänkte så här... faktiskt så tänkte jag så här... Att, ska jag verkligen gå dit? Ja. Om inte jag får några frågor. Och sen tänkte jag bara så här... Skitsamma.
Ja.
Nu får jag utmana mig själv.
Mm.
För jag har ju lovat mig själv att det här ska bli en höst. Där jag bara tackar ja till massa saker. Ja. Så här konstiga saker som jag aldrig hade sagt ja till annars. Mm. För jag känner att jag... Efter ett tufft... 2019-2020 så behöver jag bara känna att ja, men, träffa nya människor, bli inspirerad, göra saker som jag annars aldrig hade gjort.
Mm. Du typ som att komma oförberedd till en intervju.
Ja, typ det.
Det är en utmaning.
Ja, jag skulle hoppa fallskärm i sommar.
Ja.
Skulle aldrig ha gjort det annars.
Nej.
Som blev det inställt på grund av corona.
Ja, corona har satt käppar i hjulet för det mesta.
Ja, verkligen. Men jag vet inte, jag tror att det är väldigt hälsosamt att utmana sig själv ibland. Mm.
Det här går ju som en dans. Så ja. Eller, jag tycker det går jättebra.
Ja, nej men jag tycker också det. Men du ställer ju väldigt svåra frågor.
Ja.
Jag känner hur jag bara försöker så här komma fram till någonting. Men jag
du
pratar ju bara...
Du är superduktig, det går jättebra.
Ja, men tack.
För det, en sak som jag vill prata med dig om också. Mm. Det är ju att många har ju sagt, eller vad jag har förstått, har ju sagt att du har haft tur.
Mm.
För att du är där du är.
Mm.
Och för att du har fått den uppmärksamheten du har fått.
Jag hatar att höra att jag har haft tur.
Ja, jag förstår det. För det lägger rätt mycket hårt arbete bakom.
Ja, verkligen.
Mm.
Det ligger väldigt mycket hårt arbete bakom.
Mm.
Väldigt mycket jobbiga tider med mycket känslor. Mycket oro, mycket frustration, mycket rädsla. Många frågetecken. Många gånger har jag ju känt mig som en bluff.
Mm.
Så att, vad gör jag ens?
Mm.
Är det här ens på riktigt? Alltså, vem bryr sig om mig?
Mm.
Jag vet inte. Det är väldigt... Jag blir väldigt frustrerad när folk säger att jag har haft tur.
Mm.
För att jag kan ha haft mycket, men jag har inte haft tur. Framförallt inte med min bakgrund. Jag har ju inte haft några förutsättningar för att hamna där jag är.
Mm.
Utan tvärtom. Jag är ju uppvuxen med föräldrar som jobbat i restaurangbranschen. Jag har växt upp i Fittja, bodde där i 20 år.
Mm.
Jag har vänner som har blivit skjutna eller hamnat i fängelse. Eller du vet. Det har bara gått snett för. Jag har inte gått någon utbildning. Jag har inte haft några ekonomiska förutsättningar. Jag har inte haft några föräldrar som jag kunnat ärva saker och ting från. Kunskap eller någonting annat. Utan jag kommer från ingenting. Och jag hade alla odds mot mig. Men jag tog mig fram ändå. Och jag tror att det handlar om att hitta vägar framåt.
Mm.
Och därför blir jag blir bara lite bitter när folk säger att jag har haft tur. Nej.
För du kämpade rätt hårt. Jag har hört någon story om när du ville få lite press. Eller du ville inte du få press, utan du ville att folk skulle börja skriva mer om ekonomi och sådär, eller hur?
Ja, precis.
Nej, vad var det då? Typ 20 år, 22 eller något sånt där?
Ja, jag tyckte att svensk media skrev för mycket om men så här bantar du inför sommaren.
Mm.
Och så här fixar du magrutorna på 8 dagar.
Eller så här ska du klä dig för att göra karriär.
Ja, exakt. Mm. Men det var för lite om hur du behöver tänka för att få en bättre ekonomi.
Mm.
Så jag hörde av mig till massa medier och bara, men ni borde skriva mer om ekonomi. Det var, jag hade så här, någon sommar, hade inte så jättemycket att göra. Och insåg att alltså, den breda medien, kan man säga breda, eller breda medier.
Massmedia.
Alltså, massmedia, tack. Skriver inte så mycket om ekonomi.
Nej.
Men det är ju ändå de som når ut till flest människor.
Mm.
Så att jag hörde av mig till dem och sen så var det en journalist, Carl-Johan Byttner på Veckans Affärer. Ah, han är grym.
Gud, jag undrar om det inte var han som... Jag vet om det. Eller de finns ju inte längre.
Nej, men han är ju alltså, han är fantastisk.
Mm.
Och han hörde av sig till mig och bara... Vem är du?
Ah.
Du, jag har googlat upp dig men det finns ingenting om dig. Och varför vill du att vi ska skriva mer om det här?
Mm.
Och då så berättade jag för honom vad jag själv höll på med. Och sen så ringde han tillbaka till mig några dagar senare och bara... Men, vi vill göra ett personporträtt på dig. Och jag visste inte vad det var.
Hade du börshajen då?
Jag hade...
Utbildningen.
Precis startat det.
Mm.
tror jag. Eller om jag precis skulle starta det.
Mm.
Nej, men jag tror inte att jag hade startat det. Men jag hade utbildningarna.
Ja.
I vilket fall som helst. Jag kommer inte ihåg. Det här var i alla fall hösten 2016. Då gjorde han ett personporträtt.
Mm.
Och därefter så började massa medier höra av sig. Och det här kom ju ut som deras stora helgintervju.
Ja.
Låg högst upp på Veckans Affärers hemsida. Och då var ju Veckans Affärer ändå... Men det var ju medier som många fortfarande läste.
Mm.
Och helt plötsligt började massa andra medier höra av sig. Och jag tänkte att nej, men det här är ju en hype. Det här kommer bara lägga sig om någon vecka. Så gick det en vecka, det gick en månad, det gick ett år.
Mm.
Och idag inser jag ju att den hypen kommer ju aldrig lägga sig. För att det är inte en hype längre, utan det här är ju ett behov som finns. Men det jag ville komma fram till med den här historien är ju att oavsett vad du gör, så vänta inte på att få någonting.
Mm.
Var inte passiv. För det är ingen som kommer komma och ge dig det du drömmer om. Utan du måste verkligen gå ut och ta det.
Du skickade typ 700 mejl eller något sånt där.
Ja, men typ.
Ja.
Alltså till alla redaktioner. Allt ifrån stora medier till typ Haparandas lokaltidning.
Och det var en smart journalist som...
som nappade.
Ja.
Och det räckte. Men det handlar inte om tur. Det handlar om att jag fick... typ 699 nej.
Mm.
Innan jag fick ett ja.
Mm. Det är väl så. 10 knack. Vad säger man? Ja, ett tack eller vad det är. Det finns ju en sån här ramsa att du måste...
Ja, men det är så. Och jag tror att det är det som är så synd i Sverige. Framförallt bland många kvinnor. Att man vågar inte riktigt ta för sig.
Mm.
Man väntar på att någon ska ge en någonting.
Mm.
Det kommer inte vara någon som ger en någonting. Utan man måste gå ut och ta det man vill ha.
Varför tror du att det är så?
Nej, men för alla är upptagna med att göra sitt.
Mm.
Det är ingen som inte tänker på dig.
Nej.
Alla är ju upptagna med att bygga upp det de själva vill ha.
Mm.
Så om inte du frågar kommer du aldrig få ett svar.
Nej. Varför tror du att kvinnor inte gör det generellt då? Alltså att de inte tar för sig eller?
Men jag tror att det handlar mycket om att vi styrs av olika saker.
Mm.
Kvinnor styrs ju oftast av en mjukare världen.
Mm.
Män styrs ju oftast av... lite hårdare världen.
Mm.
Vi vill inte känna oss jobbiga. Vi vill inte vara i vägen. Sen är det här med jante. Du ska inte tro att du är någonting. Men allt det sitter bara i huvudet.
Mm.
Jag har ju någonting som jag är väldigt stolt över. Som jag lyckats med under de här åren. Det är ju att bygga ett fantastiskt nätverk.
Mm.
Jag känner ju så många bra människor. Ja, men människor som blivit mina vänner. Som har hjälpt mig på olika sätt. Mm. Människor som har en betydelse för mig. Och många brukar ju fråga mig, men hur lyckas du få en lunch med den personen? Eller hur lyckas du få den här personen till ditt event? Eller vad som helst. Det handlar bara om att fråga.
Mm.
Jag har inte gjort någonting speciellt. Jag har ju bara frågat.
Men sen handlar det väl också om hur pass mycket status man har i en viss värld, tänker jag.
Mm.
För jag har ju hört en story om att du skulle vara med i en podd. Du kontaktade en podd och ville vara med.
Yeah.
Men fick nej. Precis. Men sen när du blev känd, då fick du frågan istället.
Mm. Det är ju en av Sveriges största poddar.
Ja.
Som gör väldigt många intervjuer med olika personer.
Mm.
Och då så hörde jag av mig till den här personen som
har podden.
Har podden. Och sa att, för då hade jag precis börjat få lite synlighet i media. Och då kände jag att om de inte vill skriva om sparande, då kan ju de använda mig. Jag kan ju prata sparande.
Mm.
Och då skrev jag till den här personen och sa, ja men hej, här är jag, pratar om det här, det hade varit kul att vara med i din podd.
Mm.
Och då så svarar den här personen att tack för ditt intresse, men jag har bara med bolag i Klarna Size grundare storlek, typ, något sånt.
Mm.
Så tack. Du är lite för liten, men kör hårt så hörs vi sen, typ något sånt. Och jag blev så jävla provocerad av det där.
Mm.
För att helt plötsligt så... Den här personen visste ingenting om mig. Och minimerade mig.
Mm.
Och jag kände bara att vänta bara.
Mm. En vacker dag.
En vacker dag så ska du knacka på min dörr.
Mm.
Och mycket riktigt så kom ju det. Bara typ ett halvår senare.
Mm.
Hörde ju den personen av sig. Och bad faktiskt om ursäkt.
Mm.
För det här.
Mm.
Men... Det här är också en väldigt viktig påminnelse till alla som sitter på någon form av position. Där man kanske har daglig kontakt med massa människor. Att var inte en jävla douche mot folk.
Mm.
För att du vet aldrig vem det är du sitter framför om ett år eller som i mitt fall efter ett halvår. Och vill försöka göra någonting med.
Mm.
Utan vara en bra person.
Ja, och jag tycker att det är synd att det liksom oftast bara är de här som redan har en röst som får en röst. Förstår du hur jag tänker? Alltså att jag försöker mixa här kända namn och mindre kända namn. Men jag till exempel har ju också bett om massa utrymme. Alltså tjatat, du vet, på medier och sådär.
Yeah.
Men att man får ju inte det om man inte är tillräckligt känd. Och så kan jag tycka så här, där sitter någon kändis och pratar om det här i Nyhetsmorgonsoffan. Men liksom, hur viktigt är det egentligen? Eller förstår du vad jag menar?
Mm.
Och det kan jag tycka är lite synd.
Verkligen, jag håller med dig.
Varför, alltså kan vi inte ge röst till de svaga, eller på att säga, men...
Men jag tror att vi behöver ge en röst till fler som har en röst.
Mm.
Som vill att fler hör den rösten.
Mm.
För jag tror inte på att den som hörs mest är den som sitter på en röst som är viktigast.
Mm.
Utan det finns ju så många människor runt om i landet som har så mycket vi skulle kunna lära oss av, men som aldrig får prata. De får aldrig micken.
Mm.
Och den micken tycker jag att vi ska börja passa runt till fler människor.
Mm.
För jag är trött på att ha samma människor som pratar om samma saker. Och då pratar jag också om mig själv.
Mm.
Ta inte bara in mig för att prata ekonomi. Det finns ju så många där ute som kan prata om ekonomi med mig.
Mm.
Men ge mikrofonen till fler människor. Så att de också får göra sin röst hörd.
Ja, det där handlar ju om att vidga världsbilder. Och att nu blir vi lite djupa här. Men det är intressant. Jo, men för det har jag ju tänkt på med den här podden. Att jag har ju med kvinnor som har gjort karriär inom... Vissa branscher ofta, det är ganska nischat, det är kända namn. Det är också intressant att typ ta in en lärare hit. För annars har ju jag en lärare eller en, jag vet inte, läkare, dagisfröken, nej, förskollärare måste man säga. Men du förstår vad jag menar. Alltså att, för annars har ju jag begränsat också vad bilden av framgång eller karriär är.
Precis.
Den är ju olika för alla.
Verkligen. Och jag tror att Många tänker att en person som är framgångsrik är en person som har väldigt mycket pengar.
Mm.
Jag har träffat så många människor med väldigt, väldigt, alltså med äckligt mycket pengar.
Mm.
Min definition av framgång, eller min bild av framgång, inkluderar av någon konstig anledning inte dem.
Nej.
Även fast de kanske är framgångsrika för många andra människor.
Mm.
Men det är också för att jag ser väldigt många människor som är liksom inom kaninöron, framgångsrika, men som inte är lyckliga. Jag hade en vän till mig som hade ett företag. De hade ett kontor centralt i stan. Och hans mamma hjälpte honom. Hon hade ett städföretag.
Mm.
Hon hjälpte honom städa på kontoret. Och då sa jag till honom, för att jag tyckte att det var lite jobbigt att ha en egen mamma som ska städa på kontoret.
Mm.
Då frågade jag honom, men varför gör du det? Han bara, men Andra, du ska bara se henne. Hon älskar sitt jobb.
Mm.
Hon bryr sig inte om att hon äger det här bolaget och ska anställa städare. Hon vill göra det här jobbet med dem.
Mm.
Och för henne att komma till ett kontor som är stökigt, städa, fixa, lämna typ något roligt meddelande och kanske en fruktkorg. Han bara... Alltså det gör henne lycklig. För hon älskar sitt jobb.
Mm.
Det där för mig är framgång.
Mm.
Framgång definieras inte i pengar. För att definierar man framgång. Eller är framgång lika med pengar. Så kommer man aldrig riktigt lyckas bli framgångsrik. För det är så här, hur långt är snöret, hur mycket pengar kan du ha?
Mm.
Det är väldigt olika. Men gör du någonting du älskar. Så kommer du också kunna. Så kommer du kunna tjäna pengar som ett resultat av det.
Mm.
Men för mig att vara framgångsrik, det är att göra det man älskar. Det är inte att tjäna pengar.
Mm. Nej, jag har aldrig varit lyckligare och jag har inga pengar.
Du har 27 000.
Jag har 27 000 och jag har en podd som kostar massa pengar att producera och sådär.
Men tänk dig hur mycket saker du får lära dig.
Alltså men det är det jag menar. Så jag skiter i om jag tjänar pengar på det eller inte. Det är klart att det hade varit bra. Nu har jag en sponsor som täcker kostnaderna liksom för podden. Men i övrigt så känner jag ju ingenting på det här. Men jag har fan aldrig varit lyckligare än jag är just nu.
Mm.
Bara för att jag gör något som jag brinner för. Så det är ju verkligen ett bevis på att det är så. Alla gäster sitter i den här podden och säger det. Du ska göra något som du brinner för. Något som du tycker är roligt. Då kommer du att lyckas.
Mm, ja.
Och det är ju faktiskt sant.
Ja. Nej, men det är ju så. Mm. Alltså, jag tänkte dra ett jättedåligt exempel nu. Men tänk dig alla vet ju vem Ronaldo är. Cristiano Ronaldo. Hur många gånger, eller Zlatan. Mm. Hur många gånger inte de har sparkat bollen innan de till slut fått in den i mål.
Mm.
Alltså det är ju bara nöta. Det handlar ju bara om en sak. Och det är ju bara envishet.
Ja.
Gör någonting du tycker är kul. Tro på dig själv. Och kör.
Mm.
Du kommer misslyckas. Mm. Men det som skiljer dig från alla andra, det är ju att om du är ihärdig och håller ut, så kommer du till slut lyckas bli riktigt bra på det du gör.
Mm.
Jag tror att det är det som är viktigt. Alla som jagar pengar eller som jagar materiella ting och definierar det som framgång, de kommer inte vara långvariga.
Nej.
För att vi har så mycket i samhället idag. Vi har så mycket materiella ting. Vi har så mycket saker som konkurrerar om vår uppmärksamhet, vår fokus, våra pengar.
Mm.
Så att det är ju bara de som verkligen brinner för någonting som kommer kunna vara här för att stanna.
Mm.
Jag tror att det ska man ha med sig när man sätter upp ekonomiska mål. Sätt inte mål för att bli rik, utan sätt ett konkret mål. Ett mål som du faktiskt kan mäta. För många brukar ju skriva till mig och bara, men jag vill bli rik, hur ska jag göra?
Mm.
Men jag vet inte vad din definition av rik är. Är det att tjäna 100 000 eller 1 miljon eller 1 miljard? Jag vet inte. Måste ju definiera det för dig själv.
Handlar inte också mycket om, nu måste vi snart bli avrunda för vi har spelat in jättelänge, men och hamnat i massa djupa diskussioner här. Det är det som är kul med att inte få frågor i förväg. Nej. Tycker jag. men att, alltså en del av din framgång är på något sätt att det känns som att du driver ett högre syfte. Så här, hur kan jag skapa värde för andra? Mer än att det handlar om dig. Förstår du vad jag menar?
Men jag gör det också lite av egoistiska skäl. För att jag vill ju, jag vill ju hjälpa andra.
Mm.
Eller jag vill hjälpa mig själv genom att hjälpa andra.
Ja.
Var rätt ordning nu.
Jo, absolut.
För att jag vill ju att, jag vill ju lämna någon form av impact på den här världen.
Mm.
Jag vill att den dagen jag inte längre finns kvar, så ska någon kunna tänka att på grund av henne så gjorde jag det här.
Mm.
Och det räcker med att en enda person tänker det. Eller känner det. Men jag vill lämna någon form av impact. Och allt det jag gör jag ju egentligen för mig själv. För att det är det som är mitt mål.
Mm.
Så att det blir ju också, det blir ju också så här, hjälp dig själv genom att hjälpa andra.
Mm. Ja, och det är ju, alltså det finns ju någon självuppfyllande känsla i att hjälpa andra, såklart. Alltså, men ja.
Ja, men alltså det är bara när när någon skriver till mig på Instagram och bara, tack vare dig, så att jag såg en intervju med dig för 3 år sedan, så började jag spara. Och så skickar de en screenshot på hur mycket de har lyckats spara ihop.
Mm.
Och nu har jag fått ihop det här som jag aldrig hade fått ihop annars. Så jag och min familj vill bara skicka ett gemensamt tack. Och sen så typ skickar de en bild på hela familjen som sitter där och alltså skitgulligt. Och det är det som gör mig glad.
Mm. Men då är det ju både att du får bekräftelse och att du har hjälpt någon annan, tänker jag.
Ja, för att jag vill ge människor att göra, eller jag vill ge människor möjlighet att göra samma resa som jag har gjort.
Mm.
Och jag vill visa på att du behöver inte komma från en familj där människor är högutbildade och liksom läst på Handels och har massa pengar.
Mm.
Utan du kan bli vad fan du vill, bara du tror på dig själv och gör det som krävs för att komma dit.
Mm. Du har inte haft tur, med andra ord. Vi ska avrunda med det. För nu jag avrundar alla samtal så här. Men vi har spelat in i en timme nu.
Det har gått fort.
Ja, det har gått fort. Verkligen ett intressant samtal som hamnade någonstans där jag inte var förberedd på att det skulle göra. Så det var jättekul faktiskt.
Du trodde att jag skulle få en surprise för att du inte skickade frågor. Men mina svar gav dig en surprise också.
Jag hade liksom en tanke om var vi skulle gå. Och sen blev det något helt annat. Och jag älskar ju det. Och jag tycker att vi har haft ett superintressant samtal.
Mm.
Så att vi tackar dig för att du har varit här. Om du inte känner att vi har missat någonting nu som du jättegärna vill ta upp.
Nej, jag tycker att du fick med allting. Det var väldigt roligt att få vara här. Ja. Så tack för mig.
Tack. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Glöm inte att prenumerera på podden och dela gärna avsnittet i sociala medier om ni kan. Glöm inte att tagga Fannys Forebilder. Jag hoppas ni får en grym vecka och så hörs vi som vanligt på onsdag igen.